Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej, välkommen och stort tack till dig för att du lyssnar på podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, än en gång så är vi i de lite mer nordliga breddgraderna i vårt avlånga land. Anders jobbar för närvarande i Arjeplog. Men det har han inte alltid gjort. Han har 45 års tjänst. Det är ju bara att lyfta på hatten för det. Anders har ett minne som sitter kvar starkt från de tidigare åren i hans karriär där han jobbade i Stockholm. Ja, är det någon skillnad att jobba i Stockholm och Arjeplog? Givetvis är det det. Du ska få snart höra vad det är enligt Anders själv. Bonusmaterial och ett väldigt trevligt och roligt Patreon-avsnitt med Anders hittar du på patreon.com/snutsnack. Vi finns såklart på övriga sociala medier också. Jag hoppas att du tar det försiktigt där ute och också att du får en riktigt trevlig lyssning.
13:10 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Anders.
Tackar, tackar.
Och än en gång befinner sig podden, kan man säga i alla fall, telefonledes uppe i de norra delarna av vårt avlånga land.
Du befinner dig i Arjeplog.
I Arjeplog, ja. Och för den som då inte är bevandrad i geografin, var skulle du vilja placera Arjeplog lätt för den som har lite mer fasta punkter som Luleå eller något sånt där?
Om vi tar Luleå, då är det då 25 mil västerut inåt landet. Mm. I södra Norrbotten, det ligger Arjeplog. Vi har 14 mil upp till norska gränsen härifrån.
Just det.
Mm, så det är lite ute i vildmarken.
Men det är inte så långt från min frus hemort Malå, va?
Nej, det är inte alls långt. Nej. Man kan Malå är kanske 12-14 mil någonting. Det är inga bekymmer alls.
Nej,
det är inga problem.
Det är inga avstånd där uppe.
Nej, det är inga problem.
Nej. Okej, men Anders, vi hann ju prata lite kort här innan vi började spela in. Men jag vet att du började inte din polisiära bana i Arjeplog.
Nej, när jag gick polisskolan och var klar där, då fick man välja på Stockholm, Göteborg eller Malmö. Mm. Och då valde jag förstås Stockholm, det var ju närmare Norrland.
Mm.
Så jag gjorde mina 10 första år i Stockholm.
Var i Stockholm jobbade du då?
På Norrmalm, på VD1.
Ja, vilka år var du där då?
Från 78 till 88.
Ja, det var ju precis då, för jag började ju 88 nämligen, och sen började jag ju på Norrmalm sen. Så då missar vi varandra. Men vilken tur var du på Norrmalm då?
Jag var i H-turen.
Ja, det var i H-turen, ja. Mm. Så du gick ändå omlott med den beryktade A-turen då?
Jo, vi gick omlott med dem, ja.
För det var ju den turen som var väldigt omtalad i alla fall. Sen när jag började det var ju där 89, men sen var ju färdig 91. Och det var ju A-turen var ju alltid varit omtalad. Var den det även på din tid, eller?
Jo, de hade ett visst rykte, absolut. Det hade de, fast det var ju gubbar på min station, som sagt. Man kände de där herrarna.
Ja. Mm. Men hur var det då att komma? Jag menar, du var en Norrlandspöjk liksom, och så kom du ner till storstan. Hur var det då?
Det var väl både omtumlande och intressant. Jag menar, jag kom ju från lumpen då. Hade inte mycket gjort i livet innan dess.
Nej.
Men Stockholm var en oerhört bra lärskola. Man fick vara med om i stort sett allt som hände, från mord och neråt. Och jag har alltid haft nytta av mina 10 år i Stockholm, och jag ångrar inte minuter inte.
Nej, det var hög omsättning på jobb då.
Jo, det var det ju, men det var ju som lite annorlunda mot om man tittar för dagens Stockholm. Det jag ska inte börja jobba i Stockholm idag.
Nej.
Som det ser ut där inte.
Nej, det var ju verkligen.
Det var en annan stad. Det var en annan stad, men en rolig stad att jobba i, absolut.
Hur tyckte du att ni poliser på den tiden, slutet 70-tal, 80-tal, hur blev ni bemötta i centrala delarna av Stockholm när ni var ute på nattpass och sådär?
det var inga bekymmer alls tycker jag, utan vi hade ju ett förhållande till våra, om jag kallar för busar då.
Mm.
Jag hann gå på gatulangningsgruppen ett tag, då lärde man känna våra knarkare personligen.
Mm.
Vi spelade pingisturneringar i Kungsan med dem ibland.
Mm.
När vi inte hade något mer att göra, sen sa man, nu är lunchen slut, nu får ni springa 5 minuter, kommer vi jaga det igen då. Busarna var jättebra att göra med. Det var ibland Svensson som var på krogen och inte ville betala efter sig, som kan vara lite dum.
Mm. Just
men det var en helt annan mentalitet på de kriminella då, absolut.
Ja.
Och då har jag pratat med de som jobbar kvar i Stockholm fortfarande. De har ju samma uppfattning att det var en annan mentalitet. Vi respekterar varandra på ett annat sätt.
Ja, jag kan känna igen det själv alltså från 90-tal också. Att det fanns på något sätt någon form av ömsesidig respekt liksom för det man gjorde båda två. Liksom.
Så var det faktiskt.
Ja, och då, men när, under din tid i Stockholm, var du bara på ordningen då inne i centrala delarna av Stockholm eller?
Ja, ordningen med vissa varianter där. Jag satt som stationsbefäl ett tag. Man gick med befälsutbildning och hamnade i en befälsgrupp då.
Mm.
Jag var som ytterbefäl. Ja, han går på centralen ett bra tag. Gatulangningsgruppen gick dit och sen så avslutade jag mina år i radiobilbefälsbilen där.
Just det. Och då fanns det fortfarande en polisstation på centralen va?
Jo, det fanns en liten polisstation där som var bemannad med folk. Vi hade väl ett vakthavande i varannan tur som satt där nere.
Och det fanns en arrest också?
Jo, det fanns en arrest. Men de flesta tog vi upp till Norrmalm. Det var någon nödarrest, men de flesta tog vi upp till Storstation.
Men låg Norrmalm, låg den på Östra Järnvägsgatan då?
Mm, jo, Byggnadsgatan och Östra Järnväg, det låg station.
Precis.
Och det var den här berömda hissen där man skulle transportera upp gripna och lobbar och sånt där upp till arresten.
Ja, den var ju väldigt omtalad den där hissen.
Jo, det var den verkligen. Den stannade ibland och jag hade satt med den med busen.
Ja, det var inte ett helt genomtänkt sätt att transportera folk på egentligen.
Det var nog inte tänkt när man byggde att det skulle bli så där inte. Men...
För ibland var det ju kö till hissen också med gripna omhändertagna och det var inte alltid helt genomtänkt.
Nej, det var lite besvärligt ibland.
Ja.
Men det var ju en stor arrestavdelning. Jag tror vi hade 46 celler.
Mm, det var stor, ja.
Och när man då satt som stationsbefäl så gällde det rätt på pappershögen man hade med lobblanketterna där.
Men när jag som kom då efter dig då, jag kom ju först var jag aspirant 89 men sen var jag färdig då 91. Det var ju mycket mycket rykten kring vad som hade hänt då liksom på 80-talet och man hörde att man kom upp i hissen där då ropade man bara liksom så här fylla och då sa ryktet att då satt vakthavande och spelade kort någon rum bort där och så bara hörde man en så här lägg in. Så de kom aldrig ens och liksom gjorde den här förmansprövningen riktigt korrekt. Känner du igen någonting av det här eller är det bara skrönor?
Nå, är det mest skrönor.
Vad besviken jag blir.
Det kan ha hänt. Det, jag kanske inte säger att det aldrig hände. Men stationsbefälaren hade koll på allt. Han visste hur det funkade.
Mm.
Och då kanske han satt ibland i spelbordet eller fikabordet. Och så, han såg alltid när vi kom in.
Mm.
Och titta på upp och ner och så tittade han på oss och så nickade han och sa lägg in. Så han hade full koll på resten. Mm.
Men sen finns det finns ju någonting tycker jag med de här gamla historierna som säkert du fick höra kanske om vad som hade hänt på 60, tidigt 70-tal och som jag fick höra hade hänt på 80-tal och så vidare. Det finns ju någonting intressant och kittlande med de här som man kanske förstår är skrönor men de är ju väldigt roliga att lyssna på.
Jo då, absolut. Då fanns det skrönare berättat. Och när man kom som ny polis till Stockholm så lyssnade man mycket på vad de gamla sa. Mm. Tänkte, var det verkligen så förut? Men det var det kanske.
Oh.
Men vi formade vår egen tid när vi var där. Man formade sig av de ytterbefäl man hade och sina turkompisar.
För det fanns ju kvar lite när jag började också då, det här med räv och rävjävel och sådär. Man kallade ju unga poliser. Hur var det på din tid? Då var det lite mer hierarkiskt än vad det är idag?
Ja, vi sa väl rävjävlar åt de unga också. Så där. Men det var ju liksom med glimten i ögat.
Mm, mm.
vi var nog väldigt ganska måna om varandra i turerna för att hjälpas åt och skydda varandra.
Absolut.
Ja. Men jargongen var ju lite speciell, det var den ju. Den skiljer sig definitivt i Stockholm från Luleå till exempel.
Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Så du märkte skillnad när du bytte sen? Att,
Jo, det var en annan jargong. Det var Stockholms jargong och så fanns en Luleås jargong.
Och
mindre framträdande på något vis. Stockholm var lite specifikt på sitt sätt.
Och var exakt är du uppvuxen någonstans då?
Jag är uppvuxen i Arjeplog.
Ja, du är det.
Jag var här till jag började lumpen. Då får jag till A8 och sen får jag till Jönköping ett år.
Ja, just det.
Med tanke på att allting var inriktat för mig för att bli polis.
Ja, det var så. Du hade de tankarna.
Jo, det hade jag bestämt mig när jag gick årskurs 6 att jag ska bli polis.
Jaha.
Så det, allt som jag gjorde från årskurs 6, det var liksom bara med inriktning på polisjobbet.
Oj, hur kommer det sig att du så tidigt liksom hade bestämt dig för det yrket?
När jag var liten grabb, då var min mormor blind. Och då skulle jag bli ögonläkare för att hjälpa henne givetvis.
Mm.
Men hon fick syn tillbaka av någon anledning. Och då var jag nere på en ungdomsskola vi hade. Då kom en polis och visade en film på en polisskola. Och då klackade till mig, ja, det där ska jag bli.
Aha.
Och sen var mitt liv inriktat på att bli polis.
Och så blev det också, ja.
Så blev det också, jajamensan.
Och vilket år gick du på skolan då?
Jag började i september 77.
Ja.
Så det är ett tag sedan.
Och hur var upplägget då 77? Gick man ett år eller hur var det man gjorde?
Nej, vi gick fram till våren där. Sen var vi klara. Sen var det då 2 års alternering på olika rotlar i Stockholm och prova på. Men jag tyckte skolan var jättebra. Mm. Det var ju praktik efter vi hade läst en massa avsnitt och så gick man ut och övade uniform.
Mm.
Så man fick ju ändå en hyfsad bild, men när du kommer ut i verkligheten sen så är det lite annorlunda.
Ja, det blir. Det går ju liksom inte riktigt att öva in verkligheten till 100%.
Nej. Och det formas ju också av de du jobbar med, de befäl man jobbar med, hur de är, hur de har satt sina normer och så vidare.
Mm.
Skolan är bra som en grund, men verkligheten är lite annorlunda.
Ja. Hur var dina befäl då när du kom ut i H-turen?
De var bra. De var duktiga att berätta om man hade frågor. Man hade mycket frågor när man var helt ny. Varför är vi så här? Hur ska vi göra? Hur tänker vi?
Mm.
Och de befäl jag hade hjälpte oss väldigt, väldigt bra. Det fanns väl någon avart av dem också förstås.
Mm.
Men de flesta var riktigt duktiga att ta hand om oss unga poliser.
Just det.
Det blev mycket, mycket, mycket jobb under eget ansvar.
Mm.
Absolut.
Hur många tjejer var ni då på Norrmalm?
Det var ett antal tjejer. Vi hade väl ett par, 3-4 stycken i min tur i alla fall.
Ja.
Det fanns huset med tjejer.
Just det.
Jag var ganska mycket med tjejerna. Både när man kom upp på listan en bit och sen när vi åkte radiobil så var vi då ofta jag och en tjej i befälsbilen. Om inte min ordinarie kollega var med så var det en tjej som var också med där.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Och då var det, på den tiden var det givetvis skimpajen som gällde på Norrmalm, va?
Det var skimpajen och vitt koppel, jajamensan.
Ja, det var tider.
Ja, jag menar, när jag ska börja svara i radiobil, det fick man åka på Kungsholmen och få sin svarta skimpaj. Det var ju en milstolpe i livet.
Ja, det var skimpajen. Det, va?
Ja, jösses flygen, det var hur spännande som helst. Det var som riktig polis på något vis.
Ja, men det var ju någonting speciellt när den där liksom... Säger man gnissla eller vad man kallar när lädret liksom man böjde sig. Det kändes på något speciellt sätt. Jag vet inte, det är svårt att förklara.
Och när jag skulle hämta ut min så jag ville inte ha en ny skimpa. Jag ville ha en begagnad, den som hade nötts till. För de var lite stel och som du säger gnissla bland den här nya skimpa. Jag ville ha en begagnad. Jag provade många innan jag sa att den här tar jag.
Ja.
Och den behåller jag. Det var inte att släppa mig ifrån mig.
Nej, det var viktigt. Det var viktigt med den där skimpan. Men okej, då började du få någon form av längtan hemöver då efter när du började närma sig 10 år? Eller var du, blev du less på Stockholm? Eller?
Nej, men jag hade ju alltid haft en dröm att bli polis i Arjeplog. Så det var liksom mitt mål.
Ja, det var det.
Och när man började där uppe i Stockholm, då hade man ju, fick man ju poäng varje kvartal och varje år. Och då visste jag att jag hade inte poäng på långt därifrån när jag ska komma norrut.
Ah, okay.
Så jag fann mig ganska bra i min situation. Jag trivdes jättebra i Stockholm. Det var kul att jobba i Stockholm. Man lärde sig oerhört mycket. Det var en bra skola att gå i Stockholm.
Mm.
Och när jag sen började i Luleå, då sa ett av mina vakthavande där att det märks folk som har jobbat i Stockholm. De har en annan kunskap, en annan, det är ett annat driv än en del andra. Det märks att Stockholmspolisen är det speciella, sa han.
Ah, okej.
Okay. Och då var ju vi var ju mest norrlänningar, dalmasare och någon värmlänning som jobbar i Stockholm då.
Ja, men det är intressant det du sa, att man blir liksom formad av de befäl och de poliser man har och den kulturen då kanske, arbetssättet och arbetskulturen man befinner sig. Och det tar man väl kanske med sig då på något sätt?
Ja, lite grann tar man med sig. Man hade ju ganska mycket, det är mycket mängdträning om vi kallar det så i Stockholm. Du får ju vara med om allt, du skriver mycket blanketter, du åker på alla möjliga jobb och du får jobba verkligen och göra rätt för dig.
Mm.
Det blir mindre variation tycker jag i Luleå och här uppe är det ju ännu mindre.
Mm.
Det är ett annat jobb det vi har här.
Var det den största skillnaden du la märke till när du kom upp till Luleå, att det liksom gick ner i liksom tempo och i variation?
Nej, inte tempo kanske, men det blev mindre jobb att sköta.
Mm.
I Stockholm du hade du alltid jobb. Så fort du var klar med fika till den maten, då hade du nästa jobb som låg och vänta.
Oh.
Det var inte så i Luleå.
Nej.
Men de flesta jag pratar med som har jobbat med mig i Stockholm, den tiden, de säger det var jättebra, som jag sa. Vi har mängdträning.
Mm.
Vi hade, det hände ju allt mellan himmel och jord. Stora kommenderingar som var rätt kul att vara med på. Jag har njutit av min Stockholmstid. Kommer aldrig att prata illa om Stockholm någonsin.
Ja, det är härligt att höra norrlänning säga så.
Jo, men Stockholm var underbart.
Ja. Jo, men det är ju så. Allt har ju liksom både sina uppsidor och nedsidor.
Jo.
Så är det ju såklart. Och Stockholm har ju verkligen uppsidor, absolut. Och roliga saker. Men jag vet att... Ja, förlåt.
Om man gjorde nattpass på sommaren när alla gått hem från krogen och livet där och solen kom upp och det var mycket vatten i Stockholm. Det är ju en oerhört vacker stad. Mm. Det kan vi aldrig sticka i stol med. Det var de bästa tiderna. Det var ju nattpass efter, säg, 4.
Ja.
När allting lugnar ner sig.
Ja, det är som att det är någonting egentligen alla borde uppleva. Det är som att stan bara ligger helt kavlugn.
Mm, precis.
Och ja, det är en speciell känsla, ja. Alla sover.
Jo, de flesta i alla fall har gått hem och lagt sig.
Ja, precis.
Nej, det var underbart på morgonen där.
Jag vet att när vi pratades vid här lite innan så sa du att... Jag bad om, när vi pratade om det här minnet som jag alltid frågar om i podden. Då sa jag, men det var en händelse just från Stockholm. Jag tänkte, vi kanske kan ta den innan vi går vidare i ditt polisiära liv. Men varför är det minnet någonting som sitter kvar hos dig?
För det involverar ett litet barn.
Ja, tänk att det är ganska ofta så. Att det,
det var så. Mm. Vi blev skickade via ODL, då, vår ledningscentral, till vakthavande inne på Norrmalm. Han gav oss ett uppdrag om ett dödsfall.
Mm.
Och när vi åkte iväg till Sabbatsberg så tittade vi på personen och tänkte, det måste vara en jättegammal människa det här. Innan vi kom på, när man herre korsta, hur litet barn vi ska föra och undersöka. 93 dagar gammal blir pojken där.
Oj.
Så nu kommer jag på Sabbatsberg, så sitter då föräldrarna inne i som ett rum bredvid där och de var ju ledsna och eländiga och chockade och så vidare.
Mm.
Så vi frågade då personalen, var ska vi gå någonstans? Då pekade på en dörr. Och jag kände redan då att nej, det här vill jag inte vara med om. För jag förstår att jag ska må illa av det här.
Oh.
Så vi öppnade upp dörren och så var det en bänk några meter längre in. Det står en liten plastbalja med den här lille pojken i.
Mm.
Så jag och min kvinnliga kollega, vi går fram dit och tittar ner på pojken. Han ser ut som han sover. Och då började jag få tårar, och det fick min kollega också. Mm. Och då säger hon till mig, du är befäl i bilen, du får göra undersökningen på pojken. Jag gör det inte, sa hon.
Oh, okay.
Ja, vad ska man då göra? Vi måste ju ändå göra jobbet och kolla att det inte är något brott bakom alltihopa. Det är därför vi är där.
Mm.
Så jag lyfte upp den här lilla pojken och vände och tittade på honom. Hittade ju något fel, givetvis.
Mm.
Och lade tillbaka. Vi stod länge och tittade på honom. Och grät bägge två faktiskt. Mm. Det var jobbigt, tyckte jag, det här.
Mm.
Och sen, som du sa, då hade det skinnpajen, vita kopplet. Vi var malplacerade, tyckte jag, vid det tillfället i alla fall.
Mm.
Ut och prata med föräldrarna till grann. Vad ska man säga till dem? Man kan inte säga så mycket. Vi pratade till grann, så sa jag, ringer. Under dagen sen eller imorgon får vi prata så vidare, lite mer.
Mm.
Och de hade varit ute på Hötorget, det var på hösten, lite frostnypet ute och gått och mått väl där. Och skulle kolla till sitt lilla barn och såg att det var något fel. Och fick på väg ambulans och så vidare upp till Sabbatsbergen. Men pojken var död när de kom dit.
Mm.
Så när vi liksom kunde hämta oss i alla fall och gå därifrån. Då kände jag måste åka till min kusin Stefan som hade en liten flicka då, som var något år gammal. Jag måste hålla ett levande barn idag.
Aha.
Annars går det inget bra. Så jag sa till ledningscentralen, vi åker och tar lite kaffe med Stefan. Så skriver vi sen. Och det var helt okej, tyckte jag. Så min räddning den dagen, det blev att hålla i lilla Therese där då. Och sen, ja, in och skriva och göra vad vi ska göra. Du har gjort det här själv. Så att, ja.
Men det
sög ordentligt faktiskt.
Men du kom liksom på någon egen form av rehab för dig själv där?
Ja, snabb debriefing där, ja, precis. Jag åkte och höll i Therese en lång stund och drack kaffe. Jag var tvungen att få hålla ett levande barn. Att hålla lillpojken, det var inga roligt alls, absolut inte.
Nej.
Han såg ut som att han låg och sov, men jag menar, 93 dagar gammal då har man för tidigt för att lämna jordlivet.
Mm. Det som jag kan känna är... var lite chockerande när man gör det för första gången. Det är ju när man tar i en person som inte lever, så är ju den kylan som så, det är en sån onaturlig känsla att hålla i en människa som är så kall.
På den tiden då var det som så att alla som inte dog på sjukan skulle ju polisen undersöka och hålla på. Och befälsbilen i Stockholm, det var ju två priorjobb. Det var ju sjukfall och det var dödsfall.
Oh.
Så en arbetsvecka hade man kanske 3-4 dödsfall.
Oh.
Och ja, det var aldrig kul att åka på dödsfall. Men det skulle göras. Jag har ju valt befälsbilen med tanke på att jag vet vad som väntar.
Mm.
Men jag säger som du, den här kylan från en död människa. Det var... Den är speciell. Den kan man inte liksom beskriva för någon som inte har gjort det.
Nej.
Det går inte.
Och precis som jag nämnde i början där, att det är ju många polisers historier som sitter kvar i deras minnen som just innefattar någon arbetsuppgift med barn, ibland ett skadat barn eller ett avlidet barn. Och det är ju någonting där, precis som du nämner, 93 dagar. Det är någonting otroligt onaturligt att barnet ska gå bort.
Ja, jag menar, vi hade jättemånga dödsfall under min tid på befälsbilen. Och en stor fördel, du kände ju ingen där. Absolut ingen kände man igen.
Nej.
Och ibland så då skulle politibilen komma och hämta den här avlidna människan. Och det kan ju ta timmar ibland. Så vi hade en kortlek med oss i jaktfickan. Så vi kan sitta och spela kort där vid ett bord och vänta.
Mm.
På att de ska hämta kroppen där.
Ja.
Och de flesta som man tog hand om, det var ju naturligt dödsfall. Det var inget problem med det, men det var ju ibland. Så det blev speciellt som med lillpojken här då. Lite annat elände. Man ska gå igenom det också.
Mm. Det var faktiskt
och då fanns ju ingen debriefing då. Utan debriefing, det skedde ju patrullen.
Ja, just det.
Man snackade ihop så och frågade om mat och så vidare. För att då skulle vi vara stålmän i stort sett hela tiden.
Ja.
Prata känslor, det var som ingen som ville göra. Då i alla fall.
det var faktiskt så även på min tid att man någon gång åkte också med yttre och sådär. Och det var ju samma sak då man skulle vrida på en kropp och se så att det inte satt en kniv i ryggen eller någonting. Men, men det där insåg man ju ganska snabbt att det här var ju väldigt tidsödande arbetsuppgift som också i många, eller egentligen de flesta fall, var helt onödigt. Så det togs ju bort sen, så i dagsläget så behöver ju inte polisen åka på alla avlidna människor och titta om det sitter knivar i kroppen.
Nu är det specifika fall, det är ju drunkningar och självmord och misstänkta dödsfall, då åker man, annars är ju sjukans uppgift.
Ja, precis.
Helt och hållet.
Men de här händelserna då, har du format dig genom åren? Och för jag menar, man växer upp, man har inte sett avlidna, framförallt inte avlidna barn och sådär. Hur har du hanterat det genom åren?
Ja, men det har väl gått ganska bra. Ibland blir det intressant om man får ett dödsfall och inte förstår vad som har hänt.
Okay.
Det hände vid något tillfälle att vi var helt förbryllade med hur det här hänt, vad har skett. Så vi ringde upp till Karolinska och sa, när obduktionen ska ske, kan vi få vara med om vi jobbar?
Ja.
Åtminstone var en bit av obduktionen, så det var vi på några sådana där. Därför, vad har hänt? Hur dog den här människan?
Ja.
Och till exempel då hade han skurit upp hjärnan i skivor där och sa, titta här. Här är hjärnblödningen, det här är dödsorsaken. Så det blir ju en vana om vi säger så, att han handskas med döda människor. Det var alltid olustigt att åka upp på stora bårhuset. Det var aldrig kul inte. Men det skulle ju göras. Det låg ju då jättemycket döda människor ibland.
Och det som var, jag vet inte, det var väl, kan tänka mig att det var samma när du jobbade, men man hade ju en nyckel då innan man kom nattpass till exempel.
Precis.
Så skulle man öppna upp det där och tända lampan, och då ligger alla på de där stålbänkarna där och...
Precis.
Det är ju en väldigt speciell miljö att vara i.
Jo, det är en speciell doft där inne. Och det är en, liksom, då kommer allt jag hört om döda människor. Kommer tillbaka i flashback och så plopsar det borta. Men jag hade obehag nästan jämt jag gick in där. Jag visste att jag skulle dit, och då vi ska dit och skriva och göra det vi ska göra. Men jag var aldrig riktigt nöjd med att gå in där inte.
Jag tänkte ibland så här, fan, här ligger man en dag, vet du. Det är som en kudde på dem. Ja, kudde är väl ändå snällt att säga. Men det är ju som en metallbåge som är lite böjd för huvudet, ja, liksom.
Precis.
Jaha, ska man ligga här?
Jo. Men om du minns, längst in fanns ju ett rum där man hade något som de mindre roliga att se på.
Ja, det var de som var ruttna och det, ja.
Ja, det var ett eländiga lik som låg där inne. Och min fasa var ju att om man ska in där och så går lamporna, strömmen går.
Fan, ja.
Jag sa, jag skjuter mig ut vänster, höger. Och så får vi förklara sen på morgonen vad som har hänt.
Ja, oh, det var väldigt speciellt. Jag tycker just att det var väldigt speciellt just den här när man kommer bara två. Det känns som att hela sjukhuset är liksom nedstängt, vilket är såklart ett sjukhus aldrig är. Men när man är van nere i den enheten där, så kände man sig ju väldigt ensamma när man gick in i det där rummet. Liksom.
Jag håller med dig till fullo.
Men jag tänker också på det här med debriefing. Du sa att ni hade ingenting sånt, men du har ju liksom jobbat alla de här åren sedan det inte fanns fram till idag. Att det finns, så att säga. Och vad skulle du säga kring skillnaden med att liksom vara stålmän, som du nämnde, kring att idag reflektera och kring de händelser man är med om?
Nej, men det ska ju vara så här som vi har idag. Man ska kunna prata om sina känslor och kunna resonera. Och jag menar, vi ligger ju långt bort från kusten där det finns debriefing-människor. Så vi får ju ofta debriefa oss fortfarande i patrullen eller i gruppen där vi jobbar ihop och resonerar, vad händer, varför blev det så här, hur mår vi helt enkelt. Och det var bra.
Men sen kom du till Luleå i alla fall och jobbade i Luleå.
Då kom jag till Luleå 88, jajamensan, en ny arbetsmiljö, nya kollegor och ja, det tar ju ett tag att komma in i en ny grupp som det alltid gör, men då är jag i alla fall ganska nära arg på, för det var ju det som var mitt mål från början.
Ja.
Då hade jag bara 3 timmars resväg hem till Arjeplog.
Mm.
Så jag var jätteofta här. När jag jobbade i Stockholm så var jag hemma åtminstone 4 gånger per år. Det var ju älgjakten, sen var det fjällen på våren. Och sen var man hemma till jul om man kunde. Så 4-5 gånger per år får man ju hem. Alltid.
Men nu blev det lite oftare. Och hur många år blev det i Luleå då innan du kunde liksom dra dig mot Arjeplog?
Det blev då 7 år i Luleå.
Jaha.
Mm. Det var också bra på sitt sätt. Men lite annorlunda mot i Stockholm.
Jaha. Ja, det är klart.
Jag hade fortfarande kvar lite Stockholmstänk när jag började i Luleå. Men jag var ju tvungen att anpassa mig till Luleå. Deras sätt att jobba och vara.
Och vad var Stockholmstänket då? Var det att man är lite för offensiv då på något sätt? Eller hur?
Jo, lite mer offensiv. Absolut. Det var ju mindre HR-jobb i Luleå än det var i Stockholm.
Mm.
Ja. Jag hade kvar Stockholm kanske ett halvår i kroppen innan jag anpassade mig till Luleå. Sen var det ju bra när man liksom hade gått i den skolan och förstått så här jobbar de i Luleå, så här vill de ha det gjort. Och ja, det fanns en del roliga typer att jobba där också. Det fanns i Stockholm lite småskämtare och vi busade med varandra lite grann.
Men trots att vi då har helt exakt likadan lagstiftning och så vidare och så vidare, så blir jobbet annorlunda. Var det en annan kultur till exempel kring avrapportering och sånt också, att det såg annorlunda ut?
Ja, inte så jättemycket. Jag menar, pappersexercisen är ju ungefär samma om du jobbar i Stockholm eller i Arjeplog.
Ja.
Du ska fylla dina blanketter och så vidare, men det var ett annat lite tänk ibland på säkerhet som jag tyckte att man var lite varslös och inte säker upp innan man gjorde det man skulle göra. Aha. Det går säkert bra.
Okej, okay. Ja.
I Stockholm det var ju säkerhetstänket ganska stort.
Mm.
På 80-talet det var ju bankrån nästan varje dag någonstans runt i Stockholmsområdet. Så det hade du fram vid lilla Walter när man satt som passagerare. Man åkte fram på ett bankrån.
Just det.
Och jag har 2 kollegor som har blivit skjutna och de har berättat hur de upplevde det. Det är ju en fas av Guds nåde.
Ja.
Att bli skjuten.
Ja, det är klart.
Mm.
Okej då, men sen blir det i alla fall att du får tjänst i din hemstad Arjeplog.
Jajamensan.
Men fanns det inte en fasa där? Jag tänker det här med att du känner oerhört många. Det är en ganska, det är ingen jättestor liksom ort i Sverige. De flesta vet väl vem Anders är där?
Jo du, alla känner apan, så är det ju.
Ja.
Men det är ju både för- och nackdelar tycker jag med att du flyttar hem. Dels så är du igenkänd, du är aldrig privat någon gång. Ingen runt är du polis.
Oh.
Och i början när jag kom hit och fick jag ju jättemycket samtal som var helt ovidkommande.
Oh.
Det här är ett bra pris på en pekad video. Men herregud, vad har med mitt jobb att göra? Men du är polis, men vet du sånt här? Nej, det vet jag faktiskt inte. Mycket sånt här. Och jag var tvungen till slut liksom att säga från.
Oh.
När jag jobbat då får ni gärna ringa, men nu måste jag få vara ledig när jag är ledig. Men det blev mindre, men det slutar aldrig helt. Det gör inte fortfarande, så får jag ju samtal ibland hem.
Ja, det är så. Man blir liksom allas polis då när, i den här, på den här miljön.
Ja, det blir ju så. Så sent som igår kväll så ringde en kvinna till mig och ville prata. Ja, men låt dem prata då.
Ja. Oh.
Det är lite taskigt att säga nej. Jag bryr mig inte där just nu, men prata på. Vad är bekymret? Då fick jag veta det igen. Man kan ju få en del tips via de här samtalen också.
Ja.
Givetvis.
Ja.
Så man måste ju sovra när man hör och så vidare. Men får jag ett samtal i veckan så kanske det är normalt.
Ja. Men då kom du ju ännu längre bort från den här Stockholmstiden när du befinner dig i Arjeplog. Och också bort från... Fick du än en gång liksom skola om dig lite grann som du nämnde att du gjorde i Luleå då, eller?
Jo, lite grann så blev det. Då var ju lite andra jobb här. Det var ett helt annat tempo här. Det är inte inflöde på radion som det är i Stockholm och sen i Luleå. Utan här skapar man sig ju egna uppgifter.
Ja.
Lite grann. Och jag har ju alltid varit intresserad av naturen, så jag blev då i faunabiten där. Faunapolis.
Mm-hmm.
Och det är ju mycket med jakten och fjällen och övervakning och sånt där som jag håller på med.
Okej. Okay.
Mm. Och det är lite annorlunda, så var inte Stockholm inte.
Nej, det förstår jag. Jag tänker ju spontant liksom på tjuvjakt och sånt, och kanske folk som skjuter renar som tillhör samer och allt, att det sånt, såna grejer finns inte så mycket i Stockholm.
Nej, det var inte mycket där, utan här är ju mycket jaktbrott.
Ja. Och faunabrott. Berätta lite om de brotten, för det är, jag kan erkänna att jag är totalt okunnig. Vad kan det vara?
Det kan vara att man jagar fågel från bilen, man skjuter från bilen. Så sent som för 2 dagar sedan fick vi in ett tips på en norsk bil som hade suttit på en skogsväg, och en kille kommer och kör bakom dem och ser en hagelbössa sticka ut och så smäller.
Okay.
När de såg att de var upptäckta, då drog de iväg givetvis från platsen. Han konfronterade dem sen inne på samhället med de blånekar till någonting. Så att det skrevs ett under på det här, och jag skickade, och jag ringde tullen i norsk, på norska sidan. Den här bilen är intressant, de har gjort tio och så. De var i Arjeplog i går kväll. Kolla om bilen kommer tillbaka till Norge och stoppa och kolla vilka människor som är i bilen. Så vi har ett jättebra samarbete med tullen på norska sidan.
Okej. Okay. Så man får alltså inte skjuta från sin bil?
Nej, då pratar vi grovt jaktbrott. Då pratar vi 6 månaders fängelse, max 4 år.
Ja, är det så pass alltså?
Mm. Man beslagtar fordon och vapen och licenser och rubbet. Så åker de i fängelse.
Och det är för att de inte ska kunna åka runt och liksom bara panga från bilen då? Är det för att de tycker att det är mer effektivt att åka runt i bilen? Alltså jag är totalt okunnig när det kommer till jakt.
Jo, men det är ju mycket mer effektivt när du sitter skyddat i ett fordon. Du lämnar ingen vind som de kan lukta på det eller få någon indikation på att nu händer en tid. En kärle går i sin lilla dike där, så smäller det. Här kan man in kärlen fort i bilen, så åker man vidare.
Okej.
Så att det förekommer en hel del, och då kan vi räkna hela fjällkedjan ner mot Dalarna överallt, så förekommer de här dumheterna.
Aha.
Men då är ju det med vi ska bilda patrull först och främst, och lösa de jobb som kommer in. Och i månad tid så avsätter vi då tid för att åka ut och titta på faunabrottsligheten. Vi har det här med boplundring av ägg som förekommer då i månadsskiftet maj-juni någon gång.
Okay.
Man plockar ägg ur holkar. För alla ägg går att omsätta i pengar.
Men vad pratar vi om för ägg då?
Alla ägg, alla fågelägg går att omsätta i pengar.
Okej. Hur går det till?
Ja, men det finns en dold marknad på internet bland annat och så vidare. Där man byter ungefär dem som frimärkssamlare. Jag vill ha alla ägg från vadare. Ja, men då samlar jag på mig de här äggen. Och fattas ägg, då skickar jag ut en förfrågan. Finns det någon som har en strandpipare? Jo, det finns.
Jaha.
Och så får man kontakta varandra och pröjsa.
Alltså det är otroligt att det finns en marknad för det.
Ja, de här gråsparvarna är ju billigare än kungsörn till exempel. De betingar ju sanslösa priser ibland.
Men man behåller liksom bara själva ägget då?
Jo, man pickar hål och blåser ut innehållet, och så samlar man ägg då. Ja, som frimärkssamlare gör ungefär. Man har en komplett samling av vader, man har en komplett av rovfåglar. Det är en jättemarknad ute i världen.
Herregud, jag hade ingen aning om att det existerade ens.
Nej, det är... Och där kom jag på runt 2010, då ska vi upp och hjälpa norska polisen med ett större narkotikaärende. Och då kom vi upp ett tyskt par från en bäck uppe efter vägen upp mot Norge. Så vi pratade med dem och kollade dem. Och de hade satt upp holkar, sa de. Och då hade de 20 holkar i bilen. Så då ringde jag tullen och kollade dem här. Jo, de hade 20 holkar och en karta över Lofoten med kryss på. Och sen så pratade jag med en norsk högt uppsatt polis som höll på med faunaansvar i Norge. Och det paret var välkänt för honom och alla poliser ute i Europa. De lever enbart på att plocka fågelägg.
Ja, men du skämtar.
Nej, de lever enbart på det.
Otroligt.
Och då pratade han berättade om jaktfalk. Det är en sån här fågel som man kan driva upp till kycklingar. Och så går han vidare till typ Saudiarabien, där man har falkeneringskonster med dem.
Då. Just det. Ja, det känner jag
inte, ja, de är inte byggda kanske vid det klimatet, så det omsätts ganska mycket de här då. Och du, för ett perfekt ägg kan du få miljoner kronor.
Ja, men det är helt otroligt.
Det är den prissumman vi pratar om. Jo, det är helt sanslöst. Och risken att åka dit är ju inte stor när man far upp i fjällvärlden och och vickar äggholkar. Det går fort att stoppa ner handen i en stege och plocka ner äggen.
Snacka om skillnaden att åka hissen på Norrmalm.
Jo, du.
Ja. Och liksom med så här fauna brottslighet. Ja, det är verkligen som två olika världar nästan.
Det är två olika världar att jobba här uppe i Stockholm.
Ja.
Jag vill inte vara utan någon av de här världarna, absolut inte. För det har gett mig så mycket i Stockholm, men det här ger mig också mycket det här.
Ja.
Bara hemma.
För jag är ju så okunnig, så jag tänker mer på att någon skjuter en älg liksom, som man inte får skjuta och sådär. Alltså...
Jo, det händer också, absolut. Så är det så.
Ja.
Vi hade för ett antal år sedan en händelse, de var och sköt två älgar inne på grannmarken där jag jagar.
Mm.
Och det uppdagades av en av de som jagade på den marken. De här flydde i panik ner till Västerbotten, lade sig under presenning och tänkte emigrera till Kanada veckan efter för att komma straff. Men jag ringde och sa till de här pojkarna, jag vet vad ni har gjort. Vi syns på station klockan 2 idag. Så dit kom 2 lom.
Alltså, de kom.
Hörde pojkar, ja men. De kom in till station så gjorde vi klart.
Ja,
det är fördelen också med när du känner allt och alla i en liten ort, både på gott och ont.
Ja, jag fattar.
När vi har tragiska olyckor, ja men då känner du kanske den som har omkommit eller känner anhöriga.
Mm.
Och det är också en styrka när du känner alla inblandade. Du kan ordna ett skyddsnät runt anhöriga. Fixa ditt skjuts och hjälp till ditt samlingspunkten blir.
Ja.
Ta hand om dem. Koka kaffe åt dem. Så att de kommer igång och får sitt skyddsnät att fungera. Då lämnar vi.
Mm.
Och låter dem ta hand om sig själva.
Ja.
Så man blir mer personligt engagerad i dödsfall och olyckor här än vad jag var i Stockholm.
Ja, ja där, du nämnde det att där kände du ju inte någon av de äldre som...
Nej. Det kände väl aldrig någon som vi tog hand om där. Absolut inte.
Men jag tänker på den här 6-åriga Anders då som bestämde sig tidigt att men polis, det är det yrket jag ska göra. Om du tittar tillbaks nu, för nu om vi ska vara helt krassa så du har inte så lång tid kvar i yrket va?
Nej, tyvärr.
Ja.
Jag älskar mitt jobb och det finns inget bättre än det här jobbet inte.
Och när vet du när du kommer gå i pension då? Har du någon koll på det?
Ja, jag tänker gå till 68 om jag orkar och kan. Absolut.
Och hur gammal är du idag?
65.
Ja, så är det 3 år till då. Så du är lite med vemod då som du ser att det måste lämna?
Jo, absolut. Det blir ingen rolig dag när man går hem för den sista gången därifrån.
Ja.
Jag brukar säga, jag slår fast med handbåge element så får ni bära ut mig idag. Då har de sagt, du blir hungrig förr eller senare, då tar du det själv och du får eget bevåg.
Ja, precis. Men frågan skulle ställa då om den här 6-åriga Anders då, som idag är betydligt äldre än 6 år. Är han nöjd med sitt beslut som han ändå tog i kanske en ålder när man inte har totalt konsekvenstänk och så vidare?
Jag är nöjd med min beslut.
Ja, det är det. Ja.
Jag skulle göra om samma beslut igen om jag skulle...
Ja, det är så. Det är så.
Jajamensan. Alltså, det berikar en ganska mycket. Det är mycket som är jäkligt roligt med jobbet. Ibland är det tragik och elände, men för det mesta är det ju så jäkla kul att jobba som polis.
Ja.
Du får så mycket tillbaka och du kan ge tillbaka till människor också.
Ja.
När du kan hjälpa någon, om vi har ett eftersök försvunna person, när du hittar åt människan och han lever eller hon lever, du får lyfta med helikoptern och flyga till sina anhöriga som står och väntar.
Ja.
Då mår man ganska bra inombords faktiskt.
Ja.
Mm. Så hjälpande handen är jätteviktigt att vi finns där och kan fixa saker och ting för folk.
Ja, men det är någonting, jag tror jag har nämnt det tidigare, det är någonting oerhört berikande för en själv att faktiskt hjälpa andra människor. Det är någonting som jag ibland kan sakna i det jobbet jag har idag. Att inte det här klassiska hands-on direkt, men det var fantastiskt. Alltså, hade inte jag varit på jobbet igår så kanske inte den här personen hade varit i liv idag. Det är ju väldigt stor sak man har varit med om då.
Absolut. Och det kanske inte framkommer så ofta i media just det här hjälpande biten. Nu är det mycket man fokuserar på våld och bråk och poliser och så vidare.
Ja.
Men det är en liten del av det vi gör. Det mesta är ju faktiskt rutinjobb, vardagsjobb och hur vi hjälper folk.
Mm. Ja, det var egentligen syftet med att jag startade igång den här podden också, att försöka beskriva vad poliser egentligen gör om dagarna. Det är ju inte det som står i tidningarna, utan det är ju så, så otroligt mycket mer.
Mm, absolut.
Ja, okej, men då har du 3 år kvar, och vad gör du de här sista 3 åren då? Vad sitter du på för tjänst nu?
Just nu har jag bytt inriktning. Jag jobbar på brott i nära relation.
Ja, okej.
Och det ska vara fram till våren. Det är kul att prova att vara nytt i alla fall.
Ja.
Men då har vi våran huvudort, det är ju då Luleå. Där sitter våran gruppchef och de andra i gruppen. Så det är jag och SPT Tina här på station som jobbar med brott i nära.
Ja.
Och du blir självgående, du får ju kontakta advokater och åklagare och allt det här. Så får du boka för det med misstänkta. De finns ju ofta nere i kusten och givetvis.
Ja.
Men det är våld som utövas mot barn och kvinnor är lite mer än jag trodde faktiskt.
Ja.
Och än en gång det här med när barn kommer i kläm. Jag vet att det kommer komma filmer jag ska titta på när barn blir utsatta för våldtäkter och så elände. Och jag bävar för den dagen jag ska titta på en sån film.
Ja.
Men jag måste ju titta på den kanske och titta, finns det nya brott? Kan vi identifiera någon här?
Ja.
Och så vidare.
Just det.
Och så när vi då blir barnförhör, då finns det speciellt utbildare, förhörsledare.
Ja.
Och det är jag glad när jag slipper hålla förhör med något barn.
Om du jämför Anders, den unga Anders som kom till Norrmalm som polis, och Anders av idag då, 65 år med en oerhörd massa år av erfarenhet. Vad är det för skillnad på dig som polis, som ung och som äldre konstapel?
Man har ju blivit lugnare, mognare. Jag tänker kanske inte mer innan jag yppar mig och säger någonting. Men den unge där i Stockholm, han var ju nyfiken på allt. Visste ingenting om polisen och livet i stort faktiskt.
Ja.
Så, som jag sagt, det var en ofantligt bra lärskola i Stockholm.
Mm.
Nu har jag fått ett perspektiv på mycket saker och ting. 45 års tjänst, det ger i alla fall en liten inblick i hur det har funkat genom åren.
Ja, men 45 år, det är otroligt.
Men i och med att man bytt miljö då från Stockholm hit, det är som vi har samma kläder på oss, men det är ganska mycket olika jobb ibland faktiskt, tycker jag.
Ja.
Det fanns några faunapoliser i Stockholm när jag var där i alla fall.
Nej, det var ingen som kollade efter ägg.
Nej, jag tror inte. Nej, det fanns ingen som snodde ägg då. Det gjorde säkert ändå. Men det här just med äggblundning, det har folk för det mesta inte en susning
om. Nej, jag har aldrig talat om alltså.
Vi har ju hittat den här tyskens holkar upp efter 95 mot Norge. Han har speciellt utformade holkar. Men att kunna få han eller någon medhjälpare med handen i holken, det är ju nästan omöjligt. Då måste man ligga och bevaka. Det finns inte resurser till något sånt. De är avsatta på dag på vår kanten månadsskifte maj-juni när vi provar fara på att titta. Vi hittar konstiga bilar. Jag får mycket tips på vårkanten av de som bor längs vägen här. Nu har vi sett de här bilarna som ligger på morgon jättetidigt. Och då kan man kolla tillbaka med Tyskland. Så småningom får man ett svar. Vi hade för några år sedan 2 tyska herrar. De stod väldigt konstigt placerade. Och jag bara pratade med dem. Han är ganska bra tyska, så det var inga bekymmer med det. Så då vi får en koll tillbaka mot Tyskland. Och jag fick svar i september, och det är lite för lång handläggning på något vis.
Mm. Ja, den är ju tuff.
Den måste man kunna snabba på och få besked. Och då frågar jag, får jag ringa till tyskan själv? Nej, det får du inte. Du måste gå formella vägarna via då. I Stockholm, så ska det skickas för frågan och så.
Nej, ibland tar saker och ting alldeles för långt.
Jo. Men jag tänkte, jag ordnar en kontakt på tyska sidan som kan slå ett register. Det fick jag inte göra. Det var inget bra. Nej, okej. Då är det så.
Ja, men nu ska vi hoppas att de här 3 åren fram till 68, att ska man vara frisk och kry också och sådär, det är det.
Jo, precis. Jo, då märker man det att man är 65. Jag menar, i huvudet är jag 35 ungefär.
Ja.
Lite ibland sakta går det ibland och lite stelare blir man ju, men hoppas jag håller 3 år till.
Ja, det hoppas jag. Alltså, stort tack Anders. Vi ska prata vidare lite i ett avsnitt på Patreon också, men jag säger just nu säger jag stort tack verkligen för att du ville vara med i ett avsnitt och berätta om din polisiära tid som ju har varit väldigt intressant. Tack Anders.
Inga problem. Du är så välkommen så.
Tack, Snutsnack är slut för den här veckan. Men det tar bara en vecka så kommer ett nytt avsnitt och jag hoppas att du lyssnar då också. Stort tack för att du lyssnade nu. Ta det lugnt, ha det bra, så hörs vi nästa vecka. Patreon.com/snutsnack för bonusmaterial. Ha det fint. Hej.